Okej, förra gången när jag predikade så började jag sa att jag skulle börja en serie, så jag fortsätter om att mogna som människa, att mogna som kristen, andlig mognad. Okej, och jag ska börja med att läsa första Korintierbrevet där, kapitel 13, kärlekens lov, och läsa en vers där som säger så här: när jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Det här är ett jätteomfattande tema, eller hur? Att vara mogen, gode Gud. Jag står inte här och påstår att jag är så mogen så att jag kan med säkerhet prata om det här. Men det är någonting som är mycket i mina tankar och det jag vill dela med er här. Vi nämnde för er som inte var första gången, nämnde här att det är att växa och att inte vara barn andligt är någonting som är helt normalt i Bibeln. Och Paulus säger här också att det var en tid i hans liv, inte bara när han var 3 år gammal, utan jag tror även som vuxen människa, men kanske betedde sig lite barnsligt. Och sen säger han, när jag blev vuxen så lämnade jag det barnsliga och började tänka annorlunda och bete sig annorlunda. Och han själv skriver då att Guds syfte med var och en av oss är det som Kolosserbrevet 1:28 säger. Han säger så här, Paulus: honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Och när man läser den här versen så jag kan inte låta bli att tänka inte bara individuellt om vår mognad. Och tänk att mogna som person till Kristi fullhet, det är något fantastiskt måste jag säga. Och sen att föras ihop med andra lemmar i Kristi kropp. Och när varje lem mognar till det måttet som Gud har utmätt åt den. När den här kroppen kommer tillsammans, då blir det ganska mycket av Guds kraft, av Guds härlighet och Guds närvaro och verklighet bland oss, eller hur? Och inte bara bland oss, utan i världen också. Jag kanske ska ännu en gång ge den enkla definitionen hur jag uppfattar mognad, en personlig mognad. Jag tror att en personlig mognad betyder att bli upprättad i sin personlighet. Och använda, och när jag ser upprättad i sin personlighet, för mig finns 2 aspekter här som är viktigaste. För mig handlar personligt upprättelse först och främst att hitta mitt värde i Gud. Eller att egentligen förstå mitt värde i Gud. Och att förstå att mitt värde är helt skild från min prestation. Att värde är mig givet i Jesus Kristus. Jag kan aldrig bli mer värt än Guds barn. Och oberoende vilka titlar jag skulle sätta bredvid mitt namn, det är ingen garanti att jag är mera värd för det. Men vi lever i en värld där de här yttre saker betyder väldigt mycket för människor. Och vi värderar varandra väldigt mycket efter titlar faktiskt, eller hur? Och efter positioner och så vidare. Men att bli upprättad för mig är att upptäcka sitt barnaskap i Gud och sitt värde i Jesus. Och sen fungera utifrån det upprättade värde och inte för att skaffa värde åt mig. Och då att vara mogen är för mig att använda de resurser i min personlighet, de gåvor som Gud har gett mig och som min personlighet innebär, på ett optimalt sätt och använda de gåvor helheten till godo. Och ni minns att jag minns att ni skrattade så gott när jag frågade hur många av er tycker att jag har på ett ooptimalt sätt använt mina gåvor. Det var väldigt många som lyfte upp handen och det var väldigt uppmuntrande faktiskt. Och då, vad är då på ett optimalt sätt? Jo, jag tror att mognad gör att de gåvor som finns i mig manifesterar sig genom mig och uttrycker sig genom mig andra till välsignelse. På det bästa sättet som stunden egentligen, om jag uttrycker så, kräver eller som är för stunden. Och det är någonting som man inte kan göra någon mall och se om du beter dig si och så. Då är du mogen och du handlar moget. Utan jag tror det är en process där man upplever själv och andra som man betjänar upplever det. att det kommer på ett kärleksfullt sätt, inte självhävdande, inte för min egen skull, utan för tjänandets skull. Halleluja, amen, det var fint det här, va? Är det någon som kan repetera det här? Tack, okej. Vi går vidare. Jag skulle vilja nu börja och beskriva vad mognad är. Några punkter idag. Det första är det som står i Psaltaren 71 och vers 21, tycker jag. Det står skrivet så här, Psaltaren 71 och vers 21. Första tecken på en man eller en kvinna, en person som jag tror är andligt mogen, är det här. Det där bönen. Ja, låt mig växa till allt mer och trösta mig igen. Jag tror att det första tecken på riktigt mogna personer, det är deras medvetande om att de är omogna. Eller kanske fel ord. Att de är inte färdiga är bättre sagt. Vi lever i en värld där man... Det finns så många mallar i den här världen som vi lever. Och även i den kristna världen. Liksom, och en av de svåraste saker för mig. Nu är jag personlig här och ärlig. En av de svåraste saker för mig genom åren som jag har kämpat med. Det är att liksom försonas med min personlighets sätt att vara och andras bedömning av min personlighet, om jag uttrycker så. I och med att jag är en sprattlig person och som jag är, och jag ser inte det bara för att skydda mig genom att säga bara ni accepterar min personlighet så är allt väl. Men i den här världen, del av världen som jag lever här i, så har jag uppfattat mig många gånger som omogen, därför att jag är inte den där stilla, lagom, alltid behärskade person. Och det måste jag uttrycka ärligt och uppriktigt, säga att jag har kämpat med detta många gånger. Och många gånger har jag tänkt så här, om jag bara skärper mig och aldrig höjer min röst och aldrig sprattlar med mina händer och fötter och aldrig talar med en jämn röst i alla situationer. Liksom om fyra stycken trampar på mina tån och jag säger, det är ingen fara, underbar, trampa lite till eller något sånt. Då skulle jag vara mogen. Och då, det som tröstar mig lite grann, jag vet inte om Jesus var lik mig eller någon annan, men jag vet inte hur många skulle bedöma Jesu handlande i templet när han drev ut de där penningsväxlare och allt som moget. Men Jesus, du kunde väl gå in och se till dem fint. Hörrni, packa där och gå ut nu, för detta är mitt faders hus. Varför är du så obalanserad, Jesus? Gode Gud, eller hur? Och det tröstar mig lite grann då när jag flippar ut. Tycker jag, nu är jag lik Herren kanske. Nej, men förstå mig, jag vill bara understryka att det mognad vi pratar om, det har faktiskt inte att göra först och främst med de yttre former, trots att de är en naturlig konsekvens av den inre processen i våra liv. Men det som jag gillar här, det är att den här mannen, och det är intressant, den här överskriften för den här salteren heter en gammal mans bön. En gammal mans bön. Inte skulle många av oss förvänta sig att en gammal man ber den här bönen, låt mig få växa till allt mer. Jag menar, är du 85 år så, ja men du borde vara mogen nu, skulle man säga, eller hur? Du borde bete dig, du borde. Men i och med att vi är eviga varelser så tror jag faktiskt att den här mognadsprocessen kommer att handla om kanske 100 miljarder år, tack och lov. Eller något sånt. Okej, det som man egentligen i andra översättningar läser här om, det är att han säger så här, Herre, ök min dignitet. Låt min dignitet öka. Och det är vackert ord faktiskt. Och jag tror att en människa är en varelse med väldigt stor dignitet. Självklart i och med att vi är skapade till Guds avbilder, eller hur? Och så säger det där översättningen så här, låt min dignitet öka, föröka den. Och omge mig med tröst på alla sidor. Bygg en mur av tröst runt omkring mig. Jag älskar den här översättningen. Vet ni varför? Därför är det så här. Varje gång jag misslyckas i livet, varje gång min dignitet attackeras av anklagelser, självfördömelser och så vidare, så riskerar jag att falla ut ur Guds nåd. Jag riskerar att falla ut ur Guds kärlek. Jag riskerar faktiskt att falla ut ur Guds uppfattning om mig. Och då ser det här mannen: bygg en mur av tröst runt omkring mig, så att din tröst behåller mig inom det område där jag ska alltid finnas för att kunna växa till allt mer i alla avseenden av mitt liv. Fantastisk bön, eller hur? Så jag tror att de absolut första tecken på en mogen person, det är att hon är, även på sin gamla eller på sin ålder, att hon är en person som växer och lär sig. Jag älskar uttalande av en judisk filosof som sa så här om de som tycker sig vara mogna, och han säger att de karakteriseras av det, att de blir inte längre förvånade över någonting i livet. Det är som att de har levt som dinosaurier, liksom 3 miljoner år, och allt sett redan. Men jag menar, en växande person har fortfarande någonting att överraskas av i livet, eller hur? Och det är intressant, jag minns en period i mitt liv när, och det kanske var där mellan 30, 40, jag vet inte, 50 kanske. Jag ser inte det fri från det helt och hållet. Men liksom, det finns speciellt för de som står i någon typ av ledarskap en fara att när någon annan ser någonting utifrån någon undermedveten stolthet, så kan man inte säga till den där personen, speciellt om den är yngre, och kan inte säga: nej men vad kul, det här har jag aldrig hört om. Jag har aldrig sett det där. Utan man säger: jo, men självklart. Liksom. Bara för att behålla liksom sin mogenhetsmask. Men riktigt personer som mognar på rätt sätt, de överraskas fortfarande i livet. Hur många av er tycker det är kul att upptäcka något nytt i livet? Kära Gud, eller hur? Fantastiskt! Det är underbart. Okej, jag läser lite grann mer om Paulus som skriver så här i Filipperbrevet. Filipperbrevet kapitel 3. Och Paulus skriver så här. Och verserna 8 till och med 15. Han säger så här: jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus Jesus. För hans skull har all det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger och den som tror. Och då kommer han med de här fantastiska verser. Jag minns för många år sedan, jag vet inte varför jag minns den detaljen. Jag var faktiskt i Pingstkyrkan i Huddinge när jag gick på bibelskolan. Jag skulle vittna och jag läste den här versen. Och då kom en person lite äldre efteråt och sa: hör du grabben, du har begärt mycket i livet. Och jag förstår varför hon sa det. För att så här låter nästa versen: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Och så säger Paulus så här: tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig, sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus, Kristus Jesus. Och nu kommer det här kontroversiella, det ser ut som att det är motsats till precis vad han sa. Han säger så här: det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Så hur tänker de fullkomliga då? Jo, självklart är vi fullkomliga i Kristus. Annars finns ingen plats i himmelen för oss, eller hur? Jag menar, av nåd är vi fullkomliga i den aspekten att vi kan komma till himmel. Men Paulus säger så här: De fullkomliga tänker så här. De ser alltid något mer som de behöver lära sig i livet. De ser alltid något framför sig. Det är inte bara de pratar om det som har varit, utan de pratar om dem, om det som står och ligger framför dem. Och de är faktiskt alltid hungriga på att uppleva någonting mer av Kristus, uppleva förändringar i sitt liv. I andra Korintierbrevet skulle jag våga avrunda där första punkten med att läsa det som står i andra Korintierbrevet. Kapitel 12 och vers 9. När Paulus ber om befrielse från det där mödan som han kämpade med, och han ser att han har bett Herren tre gånger om det, så har Herren svarat till honom så här. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Och så säger han: därför vill jag helst skryta med min svaghet, för så att Kristi kraft kan omsluta mig. Och det här ordet, tror jag, där min nåd är allt vad du behöver, det är faktiskt ett ord som jag tror mogna människor karakteriseras av. När jag tänker tillbaka på de människor som jag har umgåtts med, som har varit äldre än jag i Herren och äldre som människor, men det är i Herren först och främst. Det som jag alltid upplevt i mötet med dessa människor, det är att i mina svagheters stund så var de inte först och främst lärarna till mig, utan de var fäder till mig först och främst. Det var inte först och främst när jag kom och ville uppenbara något av min svaghet, av min kamp, att de hade någon liksom färdig, om du gör si och så, du. Utan det var de som kramade om, bad för en och sa: det blir bra, hör du, vi går vidare, du går vidare, Herren är med dig. Det var ett faderligt, en faderlig liksom omsorg som kom från de människor. Jag tror att kanske om man skulle sammanfatta mognad i ett ord och komma så nära som möjligt denna sammanfattning, då tror jag att mognad handlar om att manifestera nåden mer och mer i sitt liv och genom sitt liv. Att manifestera att jag lever av nåden, och att manifestera att på grund av det att jag förstår att jag lever och växer av nåden, så kan jag vara en kanal för Guds nåd mot dem som är runt omkring mig. Okej, andra punkten för mogna tror jag skulle våga nämna lite här. Det är att mogna kristna är inte fragmentala kristna. De fastnar aldrig i en fragment av evangeliet eller Jesus som person. Mogna personer och kristna är alltid Jesus-centrerade och ser helheten och inte bara en detalj. Jag sätter två punkter tillsammans här nu. Okej, först det här att de är Jesus-centrerade. Galaterbrevet 1 och 6 säger Paulus till galaterna: jag förvånas över att ni så fort och så snart vänder er ifrån honom som har visat er nåd och vänder er åt någonting annat. Och ni vet, omognad, får jag säga något och med eftertryck utan att skrika för mycket här nu, att jag skulle önska. Personligen tror jag att en av de största tragedier i Kristi kropp är faktum att kristna leds många gånger av omogna ledare som är okapabla att behålla Jesus i centrum. Det är inget fel att bli drabbad av en uppenbarelse, av en aspekt av hans personlighet. Det är underbart. Eller hur? Men mogna personer förmår alltid behålla uppenbarelse av en aspekt av hans person nära honom, inte dra ifrån honom med den uppenbarelse. Och då vågar jag säga så här. Varje gång, och jag vågar säga det, jag vågar skrika ut detta. Varje gång du hör en undervisning som skymmer Jesus, oberoende hur stor uppenbarelse detta är om en sanning i evangeliet, så följ inte den. Ta den till dig, men följ inte den hela vägen ut. Därför att du kommer att komma ifrån honom som är det centrala. Så Mogna människor har förmåga, så att säga, att behålla Jesus i centrum. Ni vet de här verserna i Jeremia 50. Det är värt att läsa faktiskt, men de har lästs många, många gånger på senare åren. Jeremia 50 och verserna 6 och 7. Och Jeremia beskriver här Guds folks tillstånd, och han beskriver orsaken till det tillståndet. Och lyssna nu. En vilsekommen jord var mitt folk. Okej. Låt mig få fråga ärligt uppriktigt. Hur ser kristenheten idag ut i vårt land? Jag har aldrig mött mera eller flera vilsekomna människor än idag. Det är så många röster som skriker kom hit och vi har det och det här är senaste och jag vet inte vad. Och så står det, här säger Jeremia, en vilsekommen jord var mitt folk. Och lyssna till orsaken till vilsekommenhet. Deras herdar hade för den vilse och led dem irra omkring på bergen. Så strövade de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats. I grundtexten står det skrivet, de glömde sin rätta viloplats. Och så går de vidare och säger, alla som träffade på dem åt upp dem, och deras ovänner sade, vi ådrar oss ingen skuld med detta. Så skedde det, därför att de hade syndat mot Herren, rättfärdighetens boning, mot Herren deras fäderskap, eller mot Herren deras rätta lägerplats, eller mot Herren deras enda sanna viloplats. Okej, varför var Guds folk vilsekomna på den tiden? Av samma orsak som idag. Deras herdar förde dem vilse. De gick från ena berget till det andra berget, från ena sanning till det andra sanning. Och istället för att behålla Jesus i centrum så betonade man sanningen, som man fick uppenbarelse om så mycket. Så att man bildade allt vad som bildas kan, rörelser, institutioner och allt detta, kring den uppenbarelsen. Istället för att fortsätta att bygga på det enda sanna grunden, och det är Jesus själv. Kolosserbrevet 2:16-19 talar om det här. Och Paulus skriver om det, att det kommer folk som har uppenbarelser, änglar och jag vet inte vad. Och så säger han, all detta är bara en uppblåst kunskap, för att i honom finns verkligheten, säger Paulus. I honom finns verkligheten. Okej, så låt mig få gå vidare nu och avrunda andra punkten. Och det är det som står i Efesebrevet 4, andra punkten här. Avrundar, så ska vi till tredje, där med helheten bara glida vidare, så att säga. Efesebrevet 4 och verserna 10-13, så säger Paulus så här. Efesebrevet 4, 10-13. Ja, så här. Han som har stigit ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tro och i kunskap om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Kära Gud, något att se fram emot. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Paulus skriver här, vad kännetecknar den fullhet eller den mognad? Det är att man helt enkelt växer individuellt i insikt om vem man är, var är min plats, förenas med andra i kärlek, och i detta växer upp till Kristi fullhet. Fantastiskt, eller hur? Okej, nu en punkt till och jag stannar där för idag. Tredje, som egentligen fortsättning av det, är att behålla Jesus i mitten. Det är det här att mognad ser alltid helheten. Och låt mig få läsa faktiskt då, nu ser jag inte att jag skriver den versen här, men jag tror att jag hittar den i Predikaren, vad vise Salomon säger. Predikaren, jo, här är den. Versen 18 och 19. Så här står det skrivet. Var inte allt för... orättfärdig. Och var inte en dåre. Inte vill du dö i fort för tid. Är någon annan som har en annan översättning? Jag tror det står faktiskt på ett ställe. Var inte allt för rättfärdig. Eller hur? Var inte allt för rättfärdig. Och var inte för självgod. Eller vad det står i den översättningen. Inte vill du förstöra dig själv eller skada dig själv. Och det här är också en av tecken på mognad, att mogna människor är inte alltför rättfärdiga, självrättfärdiga menar jag, och hävdar sin rätt och så vidare. Och nu ser han i vers 19, det är den versen jag vill egentligen läsa. 7, kapitel 7, predikaren 7, 18 och 19. Men lyssna vad Salomon säger. Det är bäst att du håller fast vid det ena utan att ändå släppa det andra, till den som fruktar Gud finner en utväg ur all detta. Och det som jag upplever att Salomon skriver här om, det är det här att förkasta inte helheten på grund av en ny detalj som du har upptäckt. Och titta då på kristenhetens historia. Hur många gånger har det inte hänt bland oss? Att någon upptäcker en ny sak, gör en stor upplevelse av detta. Sen skiljer man sig från resten av Kristi kropp istället för att med den uppenbarelsen bygga templet och bygga hela kroppen. Okej. Okay. Och det är därför det är så intressant att många gånger när man möter de människor som upplever något nytt, de blir så entusiastiska för den fragmenten, för den saken, så de ser inget annat. Men snälla, de väntar lite grann. Gud har inte fötts nu på jorden genom att du ser vad du ser. Det är underbart att du ser det. Styrk folk med det. Splittra inte med din uppenbarelse. Bygg upp med den, eller hur? Amen. Okej, okay. Matteus 13. Här ska vi se nytestamentlig version av samma sak Salomon sa här. Matteus 13 och vers 52. Matteus 13 och vers 52. Och sen ska vi läsa något mer i Matteus. Och då säger Jesus så här, när han beskriver en riktig farisej, så ni vet farisej är inte bara ett dåligt ord, utan det är också en bra skriftlärd. Han säger så här, och han sa, varje skriftlärd som har blivit, lyssna nu, som har blivit himmelrikets lärjunge, inte ett samfundslärjunge, inte en rörelseslärjunge, inte en ny sanningsupptäcktslärjunge. En lärjunge i himmelriket. Och himmelriket är större än våra små samfund, det är vi överens om, eller hur? Himmelriket är större än min uppfattning om Gud, evangeliet och allt annat. Himmelriket är större än min nya uppenbarelse. Himmelriket är mycket större. Så säger Jesus, varje skriftlärd som har blivit undervisad, som har blivit himmelrikets lärjunge, är alltså som en välbärgad man som ut ur sitt förråd kan ta både nytt och gammalt. Gode Gud, det är nästan så att man bör inte kommentera där. Det är så solklart. Så människor, mognat har ett större perspektiv, det är väl logiskt. Så jag brukar säga, vi lever i en tid när barnen undervisar föräldrar hur man gör barn. Brukar vi säga där nere på Balkan. Och det är väl fel ordning, eller hur? Är det det? Ja, det är det, visst. Okej, okay. Så låt mig få läsa Matteus 23 och 24, vers 23 och vers 24. Nu talar han om de skriftlärda som inte är himmelrikets lärjungar. Jesus talar om. Och säger, han säger så här i vers 23, kapitel 23, verserna 23 och 24. Ve er skriftlärda och fariser, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen, rättvisa, barmhärtighet och trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Okej, låt mig få dra en egen jämförelse här. Låt säga att Guds rike är en kamel. Och min nya uppenbarelse är en mygg. Det var ganska bra, eller hur? Om jag då börjar sila myggen, det vill säga uppenbarelse med den grabben som sitter här. Och vi börjar sila det där nya uppenbarelsen till den milda grad så att vi inte kan bestå tillsammans som bröder i Guds rike. Vad i hela världen är detta då? Myggen är väl mindre än kamel. Guds rike är större än en detalj. Kära Gud, vet ni vad, vänner? Låt mig få säga något som är så enkelt, så normalt, så naturligt och ändå så profetiskt. Det som Gud kommer att skaffa åt sitt folk i dessa tider och framöver är herdar som har den här attityden och synen på saken. Herdar som inte startar en ny kyrka bara därför att de har sett att man kan göra någon detalj till mer levande. Herdar som kan starta en ny församling med en rätt attityd och inte med en splittringsinställning. Det är det som Gud kommer att ge sitt folk idag. Och det kommer att bli herdar. Jag pratade i morse med en person innan gudstjänsten. Han kom bara och skulle vara där en stund hemma. Och så då sa till honom, det som jag upplever, det är det som Gud gör nu för tiden och kommer att göra ännu mer. Det är att skicka profetröster till sitt folk som börjar liksom dra över allt vad Gud står för. En försoning och en enhetsattityd. Och det kommer att komma ledare med starka uppenbarelser om olika saker. Men de kommer att stå tillsammans. Och inte tillsammans under någon påve, utan tillsammans under honom som är huvudet. Halleluja, tack Herre, för att åtminstone jag får vara oprimd. Jag vet, Håkan, det är ingen fara. Okej, Lukas evangeliet 11:42. Lukas evangeliet 11:42. Ja, kära Gud. Jag tycker det är så skönt med bröder, vad tycker ni? Ja, måste jag. Ja, efter det tycker jag att vi ska ta en extra kollekt för mig också efteråt. Okej, vänner. Jag bara blir glad. Jag blir så glad när jag ser vissa vänner som jag har känt i åratal. Och bara upplever att det är kärleken som har funnits alltid där. Jag menar, Håkan har spelat innebandy. Och innebandy är kamelen hela spelet. Men det har funnits detaljer när myggen blev väldigt stor, eller hur?
Jag
ser allt. Ja. Och Ingvar där också. Så halleluja. Ändå lever vi fortfarande i kärlek till varandra. Lukas evangeliet 11:42. Lukas 11:42. Samma sak säger han. Ve er fariser som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Så ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra, säger Bibeln. Så det är underbart, eller hur? Låt mig få avsluta med att läsa sista. Ska vi se om det är sista? Ja, nästan sista texten för idag. Andra konungaboken, se vad som finns där. Andra konungaboken. Kapitel 5. Jo, är det fantastiskt text, måste jag säga. Kapitel 5, vers 17, andra delen av vers 17 till och med 19. Det här är Naaman, den där mannen som blev helad, arameiske kungens hövitsman. Troligtvis blev han, som vi skulle säga med nytestamentlig terminologi, frälst genom det här helandet. Han åker till Samarien, möter Elisa. Elisa säger till honom, gå, doppa dig där, döp dig några gånger där i Jordan, 7 gånger. Och du blir frisk. Och han gjorde det. Och nu har det hänt något i Naaman, i hans innersta. Och så står det skrivet så här. Fastän han enträget bad Elisa ta pengar från honom så förstod Elisa att helandet är inte till för att bli rik utan för att betjäna. Då sa Naaman till honom så här, vers 17. Om du inte vill detta, så låt då din tjänare få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Få så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. Till din tjänare vill inte mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Uppenbarligen blev han frälst, eller hur? Lyssna nu vad han säger vidare. Detta må dock Herren förlåta din tjänare. När min herre, hans kung, går in i Rimons tempel för att där böja knä, och han då stöder sig vid min hand, och jag också böjer knä där i Rimons tempel, må då Herren förlåta din tjänare när jag så böjer knä i Rimons tempel. Och Elisa sa till honom, nej, det där får du inte göra, nu är du frälst, nu är du fri från alla brister och tillkortakommande, va? Så skulle en omogen ledare säga, en omogen profet. Lyssna vad han säger. Far i frid. Ja, men ska du inte säga till honom nu att han inte böjer knä för den där avguden? Herren, om du borde varna honom. Vet ni vad jag gillar hos Elisa? Och jag tror att det karaktäriserar många mogna personer. Hör nu vad jag ska säga. Och det här både fram och baksidan vad jag säger nu. Mogna personer har mer förtroende för Gud och hans process i andra människors liv än till sin förmåga att övervisa och överbevisa dem om något. Amen. Tänk vad vi behöver där. Tänk vad vi behöver, befrielse från det där. Om jag inte ser något så kommer världen att gå under. Tänk vad vi behöver, tålamod med våra barn, med varandra. Och ha förtroende för Guds verk i varandras liv. Tänk vad svårt det är ibland att inte säga något till någon därför att du är rädd. Att om du inte säger det så kommer du att vara olydig. Men tänk att ha förtroende för Gud i någon annans liv som har precis mött Gud eller bara växer. Någon som är på väg att mogna och behöva inte på en gång moralisera, på en gång tillrättavisa och på en gång komma med hela spekter av goda råd hur han ska mogna. Och så till sist får vi likadana kristna som vi har tomater i EU. Alla är lika stora. Alla har samma färg och alla är smaklösa så att det gör ont i magen när man äter dessa tomater.
Ja.
Och alla är omogna. Exakt. Tack Eva. Där fick hon poängen. Verkligen. Alla är nedplockade bara därför att de ska säljas fort och de ska, jag vet inte vad. Det är förskräckligt. Det finns ingen tomat som står i kylskåpet 2 dagar utan att mögla. Ja, kanske finns några. Ni vet, därför älskar jag när jag åker ner till min Serbien, som inte är nu i EU. Och my Gud rädda oss att inte komma in i det. Och när jag kommer dit och jag ser dessa nästan tomater som... Det är inga vackra, de ryms inte där i packningen, för att det sticker hit och dit. Men när du biter i den, så är det sol och det är C-vitaminer. Och det är smak. Halleluja. Och när man skär den där skinkan. Vem har varit med mig? Anton. Vittna är att jag inte ljuger. Och när man skär i den där serbiska skinkan. Då vet du att du äter ett svin och inte något annat. Okej, vänner. Låt mig få avsluta där. Med att citera min favoritförfattare. Och det är ingen som vet vem han är. Eller hur? Dag Hammarskjöld. Jag vet inte om det är rätt att avsluta predika med det. Men det är så tröstande där. Och jag måste läsa där. Därför att ibland känner jag, när man går in på där, så kan man faktiskt binda sig av en sån predikan. Tänker, nej, men jag är inte mogen för något. Jag ska inte be för någon, jag är inte mogen. Titta på mig så får du frimodighet att be gode Gud. Det räcker. Lyssna nu vad han säger om mognad. Mognad också. Han säger inte att det här är mognad, utan också att icke dölja sin styrka, att icke av skygghet att visa den leva under sitt bästa. En gång till. Mognad också. Att icke dölja sin styrka. Att icke av skickhet att visa den leva under sitt bästa. Nu ber vi. Nu ska jag vara frimodig och säga så här. Du som upplever att det finns vissa aspekter i ditt liv och i din personlighet och i din utveckling. Och det är just på det området som du upplever att du är som omognast. Och varje gång när du vill ge dig till Herren att använda dig och göra något, så känner du att det där kommer framför dina ögon. Och så drar det dig ner och du vågar inte använda gåvor och det som Herren vill använda dig i. Skulle du vilja ha lite förbön av dina syskon idag? Skulle du vilja? Jag vill det. Vill du ställa dig upp, så ber vi för dig. Och så välsignar vi det som Gud har lagt ner i dig. Och så kommer någon att få något profetiskt ord troligtvis. Inte Ivar, men någon annan. Och Ivar, du är fri också. Men ska vi ta en stund och be för de som känner att jo, men jag vet, jag kämpar med det här och det är faktiskt skäl på min frimodighet. Men mognad är också bland annat att våga gå över den där skickheten. Och säga okej, Gud, jag är inte fullkomlig, men jag vill ändå ge mig till dig. Finns någon som behöver förbön för det? Ingen. Amen.